Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte. Vi prisar dig, Jesus, för att vi får tillhöra dig. Och tackar vi får tro barnsligt på ditt ord. Att du, Herre, har frälst oss. Och du har tagit hand om oss, Herre, och du har gett oss av din heliga ande. Och vi får vara adopterade, dina barn, Herre, med rättigheter. Men också, Herre, så vill du att vi ska så ut evangelium där vi går fram. Och ta med oss det vi har lärt oss. Och förvandla det till frön som vi sår ut, där vi får dra fram tillsammans. Signa Solveig och alla andra. I Jesu namn. Amen. För er som inte känner mig så heter jag Nils Olof Nilsson. Och har varit missionär i 30 år. Och av alla de åren så har jag varit missionär i spansktalande länder. Eller också arbetat i spansktalande länder utifrån min tid i USA på ungefär 15 år. Så det blev många år. Jag började i Spanien. Undrar hur många av er som har känner diktator Franco? Hitler vet vi vem det var, men Franco har inte sett. Men det har jag. Så under den tiden så jobbade vi i Spanien och mycket intressant arbete. 76 så flyttade vi till Chile. Jag har glädjen att ha en del missionärskamrater sittande här nere. Fyra stycken som jag stötte på här. Som vi jobbade tillsammans med. Och det var många minnen som kom på en gång. Så det var nästan problem att prata tillsammans. Men jättekul att se er. Sen så flyttade jag till Honduras. Så var det 8 år. Och sen har jag arbetat i USA i nästan 15 år. Och det har varit hela tiden med spansktalande länder och i spanskrelaterat arbete. Jag ska försöka att kortfattat tala över först luthersk eller protestantisk och katolsk skriftsyn. Jag sa till Lennart att det behövs en Augustinus för att kunna göra det här. Jag är inte säker att han skulle klara det heller. Utan ni får ha tålamod. Och jag ska ta med det jag anser att jag hinner med. Och sen nästa timme då, nästa 45 minuter, så ska jag försöka koncentrera mig på att jämföra katolsk och evangelikal frälsningslära. Det är lika jobbigt det, men det är intressant. Jag har alltså under många år arbetat i katolska länder. Och jag har många härliga, underbara katolska vänner. Min son är gift med mexikansk flicka, katolik. Och min dotter, hon vill inte vara sämre som gift sig med mexikansk man, också katolik. Så det ska inte säga att jag inte vet vad katolicismen innebär. Jag har den på husknutarna. Men så att det fick jag, där på att säga, som dricks på slutet. I alla fall de här åren har varit oerhört spännande, lärorika, fantastiska. Det var de bästa åren i mitt liv. Där jag har fått tjäna Gud på missionsfältet. Jag har haft olika arbeten. Jag har verkat i bibelskolor, grundat bibelskolor. Jag har jobbat med stora sociala projekt. Min fru har varit engagerad också tillsammans. Och det har varit många, många år av underbart och härligt arbete. Vi har sett byar växa fram. Vi har haft katastrofprojekt. Vi har haft sjukvårdsprojekt, vi har haft andliga projekt och så vidare. Så det har varit mycket, mycket blandat. Men det har satt djupa spår i mig. Så när jag talar nu om katolicismen, så gör inte jag där att på något sätt slå ner på någon som sitter kanske är katolik. Absolut inte. Jag har som sagt underbara relationer. Men jag kan inte undvika att efter alla år på missionsfältet och sett denna våldsamma kamp som många katoliker har för att på något sätt komma fram till någon form av visshet i tro. Och märker den ovisshet och kamp som man möter på när man går ifrån det här livet. Så har det varit på något sätt också mitt arbete att försöka tydliggöra de här tankarna. Andra Vatikankonciliet har ju inneburit en vändpunkt för den katolska kyrkan på många sätt. Dogmerna har inte förändrats, det de tror på står fast. Man tror på Maria och hennes övernaturliga avelse. Man tror på påvens ofelbarhet, man tror på skärselden, man tror på allt det här. Det har inte förändrats. Attityden gentemot kyrkorna har förändrats, man har en mjukare framtoning. Du ska märka när du läser katolsk teologi att terminologin är ungefär densamma på många områden. Man talar om rättfärdiggörelse, man talar om heliggörande nåd, man talar om nattvard, kanske ett annat ord för det, men man talar om treenighet och allt det här som vi har gemensamt. Och man kan få den föreställningen om att vi står väldigt nära varandra i teologin. Ja, men vi är ju, höll jag på att säga, vi bekänner ju Jesus, säger man. Och vi står alltså väldigt nära varandra, och skulle väl inte vara något hinder egentligen att överbrygga den här skillnaden med en sorts, ska vi säga, överenskommelse, en ekumenisk attityd av broderskap. Den katolska kyrkan har två ansikten, kanske tre. Ett ansikte har den i Europa och USA, där man har en mycket vänlig attityd och man har en mjuk framtoning. Och går man på en katolsk mässa i USA och lyssnar på de körer som sjungs, så skulle man kunna få för sig att man sitter alltså i en protestantisk kyrka tills mässoffret kommer. Sångerna är likadana. Predikan kan vara mycket evangelisk, men det är ändå stora, enorma skillnader mellan oss. I den här tiden så lider den katolska kyrkan den kanske största troskrisen som den har upplevt på många, många år. Den utmanas av en attityd mot den katolska kyrkan som en frukt av en mängd misslyckanden som man har haft. Jag tänker på situationen i USA när vi bodde där. Och jag lärde inte känna en präst, men jag visste mycket väl vem det var, tills han kom upp i tidningen och anklagades för pedofili. Och jag blev fullständigt förstörd när jag märkte vad anklagelsepunkterna var någonstans. Naturligtvis så är inte det här någonting som katolska prästerna sysslar med. Vi måste ha bilden klar för oss. Men själva systemet på något sätt, detta märkliga celibat som man har, den gör det lättare för de här katolska prästerna att hamna i de här situationerna. Mariologin har växt med en våldsam framfart de sista åren. Och i Österrike kan jag säga så här att den karismatiska rörelsen som den katolska kyrkan står för där påverkas mer och mer av Marias inflytande, och Maria tar mer och mer den heliga andes plats i den karismatiska rörelsen. Om det hittar du i en bok som heter Enhet under påven, en mycket intressant bok som är skriven av en svensk journalist men som också verkade i den karismatiska rörelsen i Österrike under många år som en av ledarna. Och han har lämnat den av olika anledningar. Och han skriver då ett vittnesbörd som är mycket spännande och intressant att läsa. Katolska kyrkan står alltså inför en mycket, mycket svår situation just nu. Den har, jag ska kanske säga så, mycket av det som händer i katolska kyrkan har sin upprinnelse i det tudelade skriftproblemet som man har med skrifterna eller Bibeln, man säger inte Bibeln, man säger skrifterna, och traditionen, där båda två är två olika källflöden eller flöden som kommer från samma källa, Guds ord. När Luther stod inför riksdagen i Worms uppmanades han att ta tillbaka undervisning och rättfärdiggörelse av tro alena. Och många av er känner till historien, ni som läst teologi. Luther, han ville ha betänketid, så han fick natten på sig och kom tillbaka dagen efteråt. Och då står han där och säger: här står jag och jag kan inte göra på annat sätt. Han tog inte tillbaka det han hade sagt, utan höll fast vid sin skriftsyn och sin syn på rättfärdiggörelsen genom tro. Idag så attackeras Bibeln från olika håll. Och även den katolska kyrkan får känna av det här. Vi har en rörelse inom den protestantiska kyrkan där man blir mer och mer vetenskapligt lagd, och den historiskt kritiska metoden förändrar vår tro och vår enkla tro. Jag satt i samtal med Seth Erlandsson häromdagen och vi diskuterade lite grann om de teologiska studierna på fakulteterna idag. Och han sa till mig att han var mörkrädd, han var rädd för att det som händer nu kommer sätta spår och skada Svenska kyrkan och frikyrkan för årtionden framöver. Luther, han höll fast vid skriften alena och gav alltså inte vika. Jag ska nu nämna lite grann bara några tankar här innan jag går in på de verkliga bitarna här. Så låt mig bara säga, Paulus, han skiljer mellan mänskliga visdomen i första Korintierbrevet 1 och 2 och sen men och också Guds ordet som Guds kraft. Han talar om alltså att vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Han säger vi vill inte att er tro skulle, han säger så här: och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan en bevisning i and och kraft. Han alltså utmanar filosofskolorna i Korint och talar om att min tro bygger inte på mänsklig visdom. Den bygger inte på filosofernas spekulativa sätt att hantera logiken, utan det här bygger på Guds kraft. Kännetecknet på ordet är den kraft som verkar i församlingen. Där har vi liksom lösningen till skillnaden, att vi tror att Guds ordet som det gett oss, det har inneboende en kraft som förlöser och som hjälper människor till Guds tro. I första test 2:13 säger Paulus: därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord. Paulus klargör alltså från början skillnaden mellan mänsklig visdom och Guds ord, och Guds ord som en Guds kraft. Han går vidare i Kolosserbrevet och säger: se till att ingen rövar bort er med sina tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Skillnaden mellan protestantisk tro och katolsk tro, kan vi, om vi gör det lite förenklat, är ju skillnaden på hur man uppdelar den. Man lägger alltså i den katolska kyrkan till traditionen som det muntliga överförandet av apostlarnas undervisning från generation till generation. Så man har två olika källor, skrifterna och den muntliga traditionen, eller den muntliga traditionen från apostlarna. Nu varnar Guds ord för att vi inte ska röra ordet. Mose säger i Gamla testamentet att ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta bort någonting, utan hålla Herrens, er Guds bud som jag ger er. Och det är alltså ytterst allvarligt att börja manipulera och i mänsklig visdom förändra Guds ord. Och det kommer tillbaka, som ni vet, i Uppenbarelseboken, det sista kapitlet. Det här är alltså inte frågan om en oviktig detalj i en teologisk diskussion eller debatt. Frågan är vår attityd till Guds ord. Är vi villiga hålla fast vid den protestantiska traditionen? Och ibland brukar jag be: Gud, hjälp oss att vi får tillbaka en Luther i Sverige som vågar stå på ordets grund. Och jag känner, alltså jag är pingstvän, och det ska ingen tycka synd om mig för det. Men jag längtar efter den dag då vi får återerövra det vi har förlorat. Det är nämligen så att idag, och jag är själv akademiker, men det är akademikerna som har tagit på sig tolkningsrätten och talar om vad du och jag ska tro på. Det är ju inte så det fungerar, utan jag tror att de kan vara till hjälp, dessa kära bröder och systrar. Men vi har fått ordet givet till oss. Och jag menar, det är så uppenbart hur vi ska läsa det och förstå det. Och vi behöver inte vända oss till Uppsala eller Lund och fråga vad vi ska tycka eller tänka. Och så ibland känner jag, Gud hjälp oss att återerövra den terräng som vi har förlorat i vårt land. Traditionen, vad är det då? Ska vi kanske röra på den här också? Ja, det kan vi göra. Det är så här att människor idag vänder sig mer och mer mot Rom. Och det har att göra av olika orsaker. Den svenska kyrkan har ju en väldigt svår situation just nu. Genomlider en kamp också på trosområdet och sin skriftsyn. Och många helt enkelt orkar inte stå kvar varken i frikyrkan eller svenska kyrkan, utan vänder sig mot Rom. Och där så gör man då upplevelser, och där har man också fått stifta amerikansk bekantskap med vad vi menar med traditionen. Och man menar att den, genom den apostoliska successionen och den här förbindelsen bort till Petrus, så har och måste den katolska kyrkan ha den sanna läran. När apostlarna predikade så fick de fullmakt av Jesus att predika ordet. Och sen fick apostlarna senare, och Paulus och Petrus och Johannes Bessen, också fullmakt att tolka ordet. Så vad vi har i Guds, i min bibel idag, det är faktiskt Jesu ord och apostlarnas tolkningar. Och det talas om att Johannes 14:26 versen: men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er allt om vad jag har sagt er. Apostlarna var alltså inte ensamma, utan genom den helige ande så skulle de få ett teologiskt uppfriskande minne. Och de skulle alltså kunna med andens hjälp skriva ner vad Gud och den helige ande ville ha sagt. Apostlarna fick alltså en mycket central funktion att överföra, föra vidare ordet. Nu finns en spänningsförhållande mellan vårt sätt att se på traditionen i Guds ord och katolska kyrkan. Vi ska snart se lite exempel på det här. Vi menar att Nya testamentet undervisar om att när apostlarna talar om tradition i generell mening här, så är det alltså frågan om det överförande, att man för vidare undervisningen som apostlarna har och som Jesus har gett. Det är inte frågan om ett tillägg, det är inte frågan om en annan tradition som ska komplettera och också tolka skriften, utan det är bara så här att innan skriften hade fullständigt nedskrivits så fanns det både och. Det fanns en muntlig tradition och det fanns en skrifttradition. Och när apostlarna var döda så var skriften fullbordad. Där stannar utvecklingen. Det vi läser om i Johannes 16. Att när han kommer som är sanningens ande, så ska han föra er in i hela sanningen. Inte bitvis. Inte bara 50%. Utan han ska ge er apostlar budskapet, och ni ska tolka det och ni ska överlämna det till kyrkan, till församlingen. I andra Timoteusbrevet 1:13-14 säger Paulus: som mönster för en sund förkunnelse. Jag blir så inspirerad med det. Ja, det kommer sen. Då säger Paulus: som mönster för en sund förkunnelse ska du hålla de ord som du har hört av mig i tro och kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig eller överlämnat till dig. Det finns alltså ingen annan tradition där apostlarna, som kallas en sorts esoterisk tradition som man för bakom ryggen, otillgänglig för medlemmarna, utan det som sker, det predikan som apostlarna för vidare, skrivs ner och överlämnas och anförtros kyrkan. Därför säger han igen till Timoteus, käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig. Du har fått det. Anden har talat och du har se istället till för att inte komma bort ifrån tron, utan hålla kvar, hålla fast vid den. Mönstret för en sund förkunnelse är vad man skulle kunna kalla för trosregeln i det kristna livet. Och Paulus är noga med att gång efter gång efter gång betona vikten av att hålla sig till det de har fått anförtrott, det som har överlämnats, det som kyrkan får och bevara och administrera. Men även Petrus säger, det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till den. Återigen samma sak. Så vad som är viktigt här. Vad som är viktigt här är alltså att slå fast att det fanns ett budskap som församlingen tog hand om. Och som på vissa håll kallas för traditionen, och det kallas för, vi ska se att det också talas om brev i apostlarnas undervisning, men det är det som församlingen har fått ord eller fått befallning om att förvalta. Det fanns ingen extra tradition. Vi ska återkomma till vad katolikerna menar med traditionen. Men låt oss läsa andra test 2:15, mycket bibel här. Stå alltså fasta, säger Paulus, och håll er till de lärdomar, bara då sägs, som ni har fått, muntligt eller genom brev. Och då hakar katolska kyrkan på omedelbart och säger, här har ni. Ni har alltså två traditioner. Men tittar man närmare så förstår man att det är egentligen en tradition som ibland framförs muntligen och ibland framförs skriftliga. Det är så vi måste tolka det. Det finns alltså ingen annan tradition än den som Nya Testamentet talar om, som en gång för alla har lämnats över till församlingen. Och jag tror det är viktigt för oss, kära vänner, idag när kampen sker på ordets område, att församlingarna och ledarna vågar stå emot det tryck som frikyrkan och andra kyrkor får uppleva idag på skriftområdet. Jag skrev en artikel i Dagen för några dagar sedan. Jag vet inte om ni har Dagen, kanske några. Jag fick tag i en bok. Jag ska inte tala om vad författaren heter, det spelar ingen roll. Men det går vän till mig, pingstvän och ledare och lärare på en av våra teologiska högskolor. Och när jag läste den här boken så blev jag förskräckt. Man sågar alltså vitala delar av Gamla Testamentets förkunnelse. Man dissekerar sönder profeterna och gör dem till andliga medelmåttor eller andliga idealister och inte Guds sändebud som har ett budskap till framtiden. Samma man sa till mig vid tillfälle, de som kommer till våra skolor och som kommer från pingströrelsen, deras enkla tro och det jag säger nu är sant, den bryter vi sönder. Så att vi kan bygga upp deras tro igen, men på en annan grund. Och den grunden de man bygger på, det är alltså en grund som är spekulativ och som öppnar upp för väldigt många olika tolkningar och tveksamheter i ordet. Vi måste stå upp för ordet. Vi måste vara våghalsiga. Vi måste ta det på allvar. Jag tror, kära vänner, efter många år och sett väckelsen på många olika platser, så tror jag, vi har ju lyssnat till förra och Lennart Jareteg, det är ingen självklarhet, kära vänner, att det kommer en dundrande väckelse över Sverige igen. Vi tror det, men det ordnar sig, säger, nej, men det fixar vi det här. Vi tar lite bön här och lite där. Det fungerar inte på det sättet. Om jag för med det till Sydamerika och de enkla predikanterna och de enkla medlemmarna, så är väckelsen en frukt av en kamp de har haft under många år. Jag vet när jag var i Chile, nere i Osorno. Jag hade själv en bibelstudieserie. Kallt var det, var vinter. Och det kan bli bra kallt i Chile på vintern. Och så kommer då ryttare in med sina hästar. Dyblöta, kommer regnet. Hängde av sina ponchos, ylle. Ni vet, vått ylle, det luktar. Det känns att det har varit ylle på platsen. Och de hängde av sig det där. Sitter de med på bibelstudiet. Har en bönestund tillsammans. Sätter på sig en blöta ponchon igen och sitter tillbaka på hästryggen. Eller när jag var uppe i bergen i Honduras och arbetade. Och vi hade bön och fasterader uppe i församlingen. Dessa enkla kära vänner. De tjänar $1 om dagen. Men tro kan de. Och när jag kommer upp dit så märker jag kvinnorna och männen komma över bergen med sina barn på ryggen. Och man har gått 4-5 timmar. Man ska vara med på bönevaka i den lilla församlingen. Och så kommer man och så lastar man av och så är man med på lovsången och så prisar man Gud under 7-8 timmar. Man sover inte. På morgonen efter tar man barnen på ryggen igen, går tillbaka över bergen 5-6 timmar. Är det undra på då att Gud välsignar ett sånt folk? Absolut inte. Men kampen där måste vi betala priset för. Så det gäller att vara rädd om ordet, stå upp för det, kämpa för det. Därför säger jag skulle vilja önska att nästa konferens vore en konferens där vi talar i de här termerna. Att vi hade en term om vi står upp för Guds ordet igen. Och att vi fick ha någon som talade över Bibelns trovärdighet, Gamla testamentets trovärdighet, Bibel och vetenskap och så vidare. Vi bygger en plattform igen där vi står fasta på en grund från vilken vi kan arbeta vidare. Teologen F.F. Bruce, känd engelsk teolog, han säger så här: därför är alla krav på en ytterligare uppenbarelse falska, vare sig dess anspråk riktar sig mot att komplettera Bibeln eller tar den formen av en extra biblisk tradition, vilken förklaras som dogm av ecklesiastiska auktoriteter. Han säger det finns ingen växande tradition, det finns ingen nu levande existerande tradition än den som församlingen har. Och jag tror det här är väldigt viktigt. Nu ska vi se, vad har vi för tidsmarginaler här? I Judas brev så står det följande. Vers 3. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Vår tro bygger på apostlarnas och profeternas grundvalar. Där har vi vår tro och där finns vår trosregel. Den katolska och ortodoxa kyrkan är ju en två sakramentala rörelser. Och det är ingen tvekan om att de bygger sitt mycket stor del av sin tro på just traditionen. Någon har sagt så här: traditionen är inte bara en massa böcker, massa skrifter som man kan sätta på en bokhylla, utan det är mycket mer än så. Det är en levande ström som går genom katolska kyrkan, som omfattar konst, det omfattar liturgi, det omfattar skrifter. Och någon har sagt, om jag skulle få tag i hela katolska kyrkans tradition, så skulle inte Eiffeltornet passa för att sätta in alla böckerna. Det är så jättestort. Det är så omfattande. Nej, vi tror att vi har en bibel och den räcker för oss. Det andra kan vara intressant att läsa om. Jag är fascinerad att läsa om katolsk teologi. Men för mig räcker den här boken. Den ger mig all den näring och all den hjälp som jag behöver. Traditionen, säger de i en katolsk bok, är Guds ord. Sanningarna som undervisas genom traditionen är lika mycket Guds ord som de som finns i den heliga skrift. De äger alltså samma auktoritet och vi bör sätta samma tilltro till dem, för att det har vi fått insikt i dess sanningar. Så kommer det här: det sätt på vilket tron förs vidare i kyrkan kan anta vilken form som helst. Korstecknet som en mor tecknar på sitt barns panna, Inlärningen av kristendomens grundläggande böner, säkert Fader vår, i hemmet eller i kristendomsundervisningen. Livet, bönerna och sjungandet i den katolska församlingen. Den kristna musiken, arkitekturen, etc. etc. Och inte minst kyrkans liturgi. Där har du traditionen. Och ni förstår, det är svårt att greppa och det är väldigt svårt att omfatta. När jag kom till Madrid 1971 så hade det blivit precis religionsfrihet i Spanien. Jehovas vittnen stod och väntade vid gränsen. De liksom bara välde in över Spanien. Och det har varit enormt mycket Jehovas vittnen. När vi kom till Madrid där så kom jag i kontakt med en familj. Och hon var en mycket, mycket fin kvinna. Djupt religiös, katolik. Men när jag träffade henne, och det var under en kampanj med Åke och Barbro Wallini som känner dem och vet vilka det är. När jag frågade så har jag så här frågat, du, vet du om du är frälst? Nej, det vet jag inte. Så. Jag vet inte, men jag hoppas en dag att jag ska bli frälst. Och så börjar jag i min enkelhet att undervisa henne på min trägliga spanska då. Det var ju bara i början. Och jag pekade på vad jag trodde passade om andlig befrielse och andlig tro och så vidare. Och då gick det upp en talldank i ögonen. Är det här den kristna tro? Ja, sa jag, så uppfattar jag det. Och så kom hon ett par gånger i våra möten och sen lämnade sig till Gud. Till Gud, och hon blev, om vi säger så, härligt frälst. Några dagar efter så ringer hon till mig och säger, du måste komma hem till mig. Jag måste rensa mitt hem. Och då hade hon själv förstått att hon inte kunde behålla allt som fanns där. För det stämde inte överens med den tro som hon nu hade. Så alla Maria-bilder de åkte ut. Alla ikonbilder nerför väggarna. Och sen så blev hennes son frälst. Och han blev sen pastor i den församling där jag hade varit. Och har varit pastor där i 31 år. En underbar familj. Som fick upp ögonen för vad sann befrielse var för någonting. Hörni kära vänner, det är dags att stå upp för Guds ordet. Det är dags att vara på sin vakt. Det finns mycket intressant i den katolska traditionen, men vi tror fortfarande att det är det här som vi tror på. Orsaken varför man menade att den traditionen var nödvändig, det var ju också att det saknades ett nya testamente. Du vet att jag. Ja? Ja, nu förstår ni här, vet du. Jag ligger ganska långt fram, va? Nu ska jag snart avsluta. Det fattas ett nya testamente och då menar man att det måste finnas en tradition som skulle uttolka och fylla det behov och det tomrum som fanns där. Och man menade då att eftersom inte alla skrifter var nedskrivna då under första århundradets första del så måste den, en annan tradition fylla det tomrummet. Men man glömde en sak och det var att den första församlingen hade det gamla testamentet. Och det gamla testamentet var en skrift som man använde under lång tid fortfarande som det unika redskapet i tro och liv. Man hittade Jesus i gamla testamentet. Man hittade en mängd av undervisning i etik och moral i gamla testamentet. Och det var till stor välsignelse för församlingen. Och därför kan man säga att man behövde inte traditionen för det ändamålet. Utan det var helt enkelt så att när allt var klart och alla skrifter var nedskrivna, då hade apostlarna lämnat det här livet. Autoriteten, för att sluta med det, jag tror det är dags att sluta här igen, den vilar ju, den skriftliga auktoriteten vilar ju hos magisterium eller påven då, som sitter som oss ordförande i det här biskopskollegiet. Det är de som avgör och talar om vad vi ska tro på och de ger oss de rätta tolkningarna. Och det finns ingen appellationsrätt mot de tolkningar som förs fram ifrån katolska kyrkan. Den katolska kyrkan bygger alltså på en hierarkisk gemenskap där ingen har en chans att säga emot. Och gör man det, så gör man det med fara att bli straffad eller exkommunicerad ifrån katolska kyrkan. Det är intressant, och med det ska jag avsluta lite grann här när det gäller traditioner. För jag ska visa er några saker. Jag får ta många sidor här och hoppa över. Jag ska väl gå vidare. Jo, det är så här att här har vi det. Kyrkohistorien och traditionen är mycket intressant att läsa. På alla de konciler som finns nämnda, så finns det närvarolister. Alla de från 325 och framåt kan du exakt säga var de kom ifrån och vilka de var som var med. Och för att ett koncilium ska få en stämpel av att vara bindande för hela katolska kyrkan, så ska det vara en ekumenisk koncilium där man kommer från hela världen och är med. Och det intressanta är att alla de här koncilierna fram till 869, av de 1109 biskoparna som fanns med, så var det bara 19 som kom från västliga kyrkan. Alla andra kom från östkyrkan. Och det talar ju för att det fanns inte alls den ekumeniska giltighet för de beslut som fattades. Utan det var helt enkelt så att det var östkyrkan som präglade teologin under de första 800-900 åren. Jag ska ta ett ögonblick här. Vad för oss då, för att avsluta den här traditionen, vad händer med den katolska kyrkan i att föra vidare den här traditionen som inte är, som vi tror, gudomlig? Ja, låt mig säga, för det första så för den med sig idoldyrkan, alla ikoner som ställs upp. Ni får förlåta mig, kära vänner, men en som blir frälst där nere i Sydamerika eller i Spanien, där har man inga idol eller inga ikoner på väggarna, jag lovar det. Och det fattas inte respekt för katolska kyrkan. Däremot så tror man att det inte är rätt att ha det så. Det är också så här att den här sättet att se på traditionen har fört med sig också en hel del olika idéer för präster och gudstjänster. Celibatet, som är en tragedi för den katolska prästerskapet, är en del av traditionen. Man kan ju säga att det pompa och ståten som man har, det är ju av hednisk ursprung. Och jag skulle kunna läsa för det här något som är skrivet av en katolsk teolog som heter John Newman. Och han säger följande i en analys av skriften och den apostoliska successionen i katolska kyrkan. På ingen plats i skriften finns det ens en enda hänvisning till att det skulle förekomma något som kallas för den apostoliska successionen. Alltså biskopar som har alltså sin koppling ända bort till Petrus. I Nya testamentet utnämnde inte apostlarna nya apostlar utan endast äldste och diakoner. Icke desto mindre försöker Rom att försvara sin position omkring den här successionsordningen. Och han talar om att det som infördes under den första tiden, det var helt enkelt hedniska riter, det var en hednisk liturgi som sedan fylldes av ett helt nytt innehåll. Användning av tempel som var ägnade åt speciella helgon och vid tillfällen dekorerade med trägrenar, rökelse, lampor och ljus, offer om löften vid tillfristande från sjukdomar, heligt vatten, helgdagar, användning av kalendrar, positioner och sociala välsignelser. Allt det här och allt det andra också kom till, överfördes av hedniska riter och så gavs ett helt nytt innehåll. Det med alltså, vi alltså säger och talar om att den katolska kyrkan har blivit influerad av hedniska riter, så är det faktiskt sant. Och det är det här, menar jag, som gör diskvalificerar den kyrkan på det sätt som den agerar. Men till sist, låt mig säga bara, låt oss be för katolikerna, låt oss be för vänner som söker tron och söker övertygelsen om en frälsning som bär i livets olika skeenden. Låt oss vara med och be för dem. Jag känner katoliker, jag är tolk, invandrartolk hemma i Örebro, träffar katoliker, vittnar för dem ständigt och ber för dem och ber med dem. Och låt oss fortsätta att vara själavinnare framför allt i vårt arbete och vårt andliga liv. Jag tror att den frikyrkan, statskyrkan Och kyrkan i Sverige står inför en jättekris i framtiden. Och här är bara frågan om, kära vänner, vågar vi vara fanbärare? Vågar vi ställa oss längst fram och offra vårt rykte lite grann? För det får vi faktiskt göra, vi som står där längst fram. Vi är inte lika attraktiva kanske som förut, inte lika mycket kallade som pastorer som förut. Men ändå vill jag vara där, stå där och kämpa för ordet som en gång har blivit överlämnat till församlingen. Herre, vi tackar dig och vi prisar dig, Herre, för att vi får tillhöra dig. Herre, var med oss nu i fortsättningen och hjälp och led oss i Jesu namn. Amen.